Idag ska vi börja i Markus evangeliet i det tredje kapitlet. Markus 3. Så ska vi läsa de sex första verserna där. Han gick till synagogan en annan gång, och där satt en man som hade en förtvinad hand. De höll ögonen på Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten. De ville ha något att anklaga honom för. Han sa till mannen med den förtvinade handen: "Stig upp och kom fram." Sedan frågade han dem: "Vad är tillåtet på sabbaten? Att göra gott eller att göra ont? Att rädda liv eller att döda?" De teg. Då såg han på dem fylld av vrede och sorg över att de var så förstockade. Och till mannen sa han: "Håll fram handen." Han höll fram den och den blev bra igen. Men fariserna gick bort och började genast överlägga med Herodes anhängare om hur de skulle röja Jesus ur vägen. Ja, här blev det konflikt. Här blev det bråk, som så ofta i kyrkan. Och man kan ju undra lite grann, vad gällde konflikten den här gången? Ja, det gällde ju lydnaden inför Gud. Jesus och fariseerna har olika uppfattning om hur den lydnaden ska se ut. Och när Jesus hävdar sin uppfattning så blir fariseerna arga. När fariseerna hävdar sin uppfattning så blir också Jesus arg. Det kan vara skönt att se att även Jesus blir arg. Markus gör på ett sätt Jesus lite mänskligare än de andra evangelisterna. Det är hos Markus som vi läser när Jesus kommer ner från förklaringsberget. Och det är en enda röra med lärjungar som ska bota en besatt kille. Då tappar Jesus plötsligt dragen och så säger han: "Hur länge ska jag behöva stå ut med er?" Det är hos Markus man läser sånt. Och här står det också hos Markus att Jesus blir arg. Det tycker jag är skönt. Då kan vi få lov att bli det någon gång vi också. Vredgens men synden icke. Varför blev Jesus arg? Ja, det står att han fylldes av vrede och sorg över att de var så förstockade. Och här står ju nu alltså de frommaste av de fromma. De, för att tala modern kyrkosvenska, de som stod för väckelse. För det gjorde fariseerna. Det var de som stod för väckelse. Här står nu de, och så står väckelsens herre, och de kommer inte överens. Och jag har länge funderat på den här texten och många gånger återkommit till denna och liknande text. Det står ju så tydligt i Gamla testamentet att man skulle hålla sabbaten. Och här står nu de som verkligen håller sabbaten. Och de av alla utmanar Jesus. Och med dem blir det bråk. Det är ju konstigt. Om inte er rättfärdighet överstiger fariseernas och de skriftlärdas, så kommer ni aldrig in i himmelriket. Och det betyder inte att man ska vara ha ännu fler regler och bud. Utan det betyder ju att verklig rättfärdighet är något helt annat. Något i grunden annorlunda. Jesus sätter ju faktiskt sabbatsbudet ur spel. Varför gör han det? Uppmanar han inte till laglöshet? Nej, det gör han inte. Han frågar, vad är tillåtet att göra på sabbaten? Att göra gott eller att göra ont? Att rädda liv eller att döda? Och han menar så här att sabbaten är ett bud som ska hållas, ja. Men det finns något som är, så att säga, viktigare. Ja, säger vi, kärleken. Ja, gärna det. Eller om vi uttrycker det på lite vardagligare svenska på ett sätt. Till kärlek är ett så stort ord. Och det är så lätt gjort att man förlorar sig i fromt prat som inget betyder. Men här står nu Jesus och framför honom en man som har en hand som inte går att använda. Och när Jesus lever sig in i den mannens liv så väcks ju en längtan att få hjälpa honom. Och han menar så här att om vi ska hålla sabbatsbudet på ett sådant sätt att vi liksom inte längre kan leva oss in i varandras situation, så blir vi omänskliga. Och det är klart att vi får hjälpa varandra också på sabbat. Inlevelsen är ju grunden för den verkliga rättfärdigheten. Och den fiendskap vi ser här mellan Jesus och fariseerna är ju fiendskapen mellan två olika sätt att se på vad rättfärdighet är och vad lydnad är. Hur livet ska levas. Det ena handlar om att ha en kunskap. Att veta vilka sorters gärningar som är rätt och vilka sorters gärningar som är fel. Det handlar om dressyr eller självdressyr. Det handlar om beteenden. Jesus företräder en rättfärdighet som handlar om inlevelse. Och det är ju märkligt att vi talar så lite om det här som vi gör. Ty om vi alla hade fullständig inlevelse i varandra, så var rättfärdighetens problem löst. Därför att om jag ska svika dig, så måste jag ju till en början stänga av min inlevelse. Om jag ska lura dig på pengar, så får jag ju inte allt för mycket tänka på vad som händer med dig när du upptäcker att jag har lurat dig. Utan då får jag ju sätta näsan i vädret och säga affär är affär. Och är han så dum så han låter sig lura, så är det ju hans sak, det är inte min sak. Ju större inlevelse vi får, desto svårare har vi att svika varandra. Och det är ju så att säga en rättfärdighet som övergår fariseernas och det skriftlärdes. Helt enkelt därför att den bygger ju på identifikation. Den bygger ju på att vi hör ihop med varann. Han fylldes av vrede och sorg över att det var så förstockade, står det. Att de inte förstod det här. Att de inte kunde fatta att inlevelsens rättfärdighet bryter aldrig mot budens rättfärdighet i dess verkliga mening och innebörd. Det är ju tvärtom så här att ju mer vi får av kunskap och bud och regler och stadgar, desto mer dör på något sätt inlevelsen. Vi vet ju hur rätt allting är och hur fel allting är, och vi väger varandra på guldvåg och jämför oss med varandra. Och då dör inlevelsen. Så fort vi börjar jämföra oss med varann, så dör inlevelsen. Därför att då är det du som ska klara din rättfärdighet och jag ska klara min rättfärdighet, och nu får vi se, nu får vi tävla lite med varann. Hur klarade du din och hur klarade jag min? Det blir ju ingen inlevelse på det sättet. Men om dina svårigheter, problem, misslyckanden, överträdelse också är mina, ja, då kan jag komma dig till hjälp. Och du kan komma mig till hjälp, därför att mina svårigheter, mina överträdelser är dina. Rättfärdighet och kommunikation hör ihop. Rättfärdighet bygger på inlevelse. Vi tar en annan text som belyser samma konflikt. Matteus 15 kapitel. Matteus 15. Från början. Sedan kom fariser och skriftlärda från Jerusalem fram till Jesus och sa: varför bryter dina lärjungar mot fädernas regler? De tvättar ju inte händerna innan de äter. Han svarade: varför bryter ni själva mot Guds bud för era reglers skull? Gud har sagt: visa aktning för din far och din mor, och den som smädar sin far eller sin mor ska dö. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller sin mor: det som jag hade kunnat hjälpa dig med, det ger jag som tempelgåva, då behöver han inte visa aktning för sin far eller mor. Så sätter ni Guds ord ur kraft för era reglers skull. Hycklare! Jesaja profeterade rätt om er när han sa: detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Fåfängt dyrkar de mig, ty lärorna de lär ut är människors bud. Här talar Jesus om att man kan bli så kunnig i bud och stadgar om vad som är rätt och fel, att man till sist också stänger sitt hjärta för sina föräldrar. Buden är bra, men poängen är ju att de ska hjälpa oss till en djupare inlevelse. Inte stänga våra hjärtan för inlevelsen. Och detta betyder bland annat att så mycket av våra liv och så mycket av vår mognad och växt hänger ihop med att vi får öva oss i inlevelsens konst. Öva oss i att förstå hur andra har det och hur andra känner det. Därför att när den förståelsen växer, så förändras vårt eget liv. Och därför finns det ju ingenting som kan jämföras med detta att få lära sig att lyssna. Inte bara att höra, utan att lyssna. När en människa berättar någonting om sig själv, den som lyssnar kanske också ställer frågor för att liksom kontrollera: har jag förstått det han sa? Har jag förstått det hon sa? Kan jag känna det han känner? Att få lära sig inlevelse. Ty det är kärlekens början. Väldigt ofta talar vi om kärlek som om det var någonting som hängde fullständigt fritt i luften. Åh, vi ska älska vår nästa, säger vi. Ja, visst, jo då. Men väldigt lätt blir det ju någon sorts allmän sentimentalitet. Där vi går omkring och är så gulliga, men vi har ingen aning om varandra. Och samtidigt vet vi ju om att det vi längtar efter, det är ett stycke förståelse. Inte att människor är så där väldigt serviceinriktade alla gånger, men att någon förstår mig. Och omvänt är det ju ett svårt och tungt lidande när man känner det som att ingen förstår mig. Därför, som jag sa igår, då gör man det som regel inte själv heller. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Det jag avskyr, det gör jag. Att få hjälp genom att någon annan förstår en. Att bli förstådd. Och att kunna förstå. Det är på den här punkten som människan för alltid skiljer sig från datorer. Datorer har ingen inlevelse. Bara människor har inlevelse. Och om vi ska värna om det sant mänskliga och bli allt mer mänskliga, så är det på den här punkten som jag tror att vi ska öva oss. Lukas 10 kapitel. Och 25 vers. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sa: Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa: Vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa: Det är rätt. Gör det så får du leva. För att visa att han var rättfärdig sa mannen till Jesus: Och vem är min nästa? Jag tror att det är bättre att använda den gamla bibelöversättningens ord: Och för att rättfärdiga sig själv, sa han. Inte för att visa att han var rättfärdig, utan för att så att säga försvara sig inför detta väldiga ord som han själv hade uttalat. Han är alltså klar över vad som är det viktigaste budet i lagen. Vad står det i lagen? Hur läser du, som det står i gamla översättningen? Hur läser du gamla testamentet? Vad kommer du fram till när du läser? Ja, han hade kommit rätt. Det är rätt, sa Jesus. Det är rätt. Vem är då min nästa? Och det är ju en viktig fråga. Därför att om jag ska älska min nästa som mig själv, så kan jag ju inte bara stå till tjänst för alla människor på en gång. Du och jag, vi kan inte älska jordens 5 miljarder människor som oss själva. Det är en omöjlig uppgift. Bland annat därför att de 5 miljarderna på jorden, de har högst olika önskemål. Somliga vill att du ska vara grön och andra vill att du ska vara blå. Och några vill att du ska vara lila och några vill att du ska vara röd. Du kan inte vara allt på en gång. Vem är då min nästa? Och då berättar Jesus en liknelse. Och det tror jag är en liknelse som vi har missförstått många gånger. Därför vi läser liknelsen om den barmhärtige samariten. Och så säger vi så här, man ska vara snäll mot alla. Samariten, han var snäll. Den barmhärtige palestinien kanske vi skulle säga idag. Men Jesus svarar inte, eller säger inte. Med denna liknelse vill han inte säga oss hur vi ska vara. Utan han svarar ju på frågan, vem är min nästa? Och alla kan inte vara min nästa på en gång. Det ligger också i själva uttrycket. Min nästa, det är ju den som jag har tätt intill mig. Min granne kan det översättas. Mina närmaste, säger vi på svenska. Alla kan inte vara mina närmaste. Och när jag har i uppgift att älska min nästa som mig själv, så handlar det inte om att jag måste, så att säga, älska hela världen på en gång. Utan det måste vara någon sorts val i detta. Det är Jesus och den lagkloke överens om. Och frågan gäller nu, vem är min nästa? Och i den frågan ger Jesus ett svar med den här liknelsen som vi läser nu. På den frågan svarade Jesus. En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen, när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna och förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värden och sa, sköt om honom och kostade mer ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa 3 tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade, den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus, gå du och gör som han. Vem var närmast den slagne mannen? Ja, det var ju han som inte stängde sitt hjärta. Och i detta ligger ju på något sätt att din nästa kan vara din fiende. På den punkten får du inte välja. Du kan inte bara välja ut några stycken som du gillar och säga, dessa är min nästa. Men din nästa är på något sätt den människa Gud ger dig idag. Och han blir din nästa när du tillåter inlevelsen att finnas där. Väljer du att stänga den, så är han inte din nästa. Du älskar inte din nästa som dig själv. Och det här är ju naturligtvis ett förhållande som vi kämpar med livet igenom. Bara Jesus kan vara en nästa för alla människor i alla tider. Bara han har kunnat, så att säga, blicka in i allas elände och klara det. Det kravet ställs inte på dig och mig, tack och lov. Men de som kommer i din väg, där får vi börja att tillåta inlevelsen. Att önska oss förmågan att lyssna. Att önska oss förmågan att förstå varandra på ett djupare plan. Att kunna känna som varandra, så att säga. Därför att där börjar kärlek. Det är orimligt att försöka älska sin nästa som sig själv om det inte finns någon inlevelse, om vi inte förstår varann. Men det står om samarien här att han fylldes av medlidande. Och det är ju det handlar om. Det är ett stycke inlevelse. Han fylldes av medlidande. De andra två, de vek åt sidan, står det. Och det betyder väl kanske på något sätt att ja, han ligger där, men det är hans problem. Jag har annat att sköta, jag går min väg. Men den tredje, han fylls av medlidande. Livets träd och kunskapens träd. Kunskapens träd, som egentligen borde heta kunskapens träd om gott och ont. Det träd som ger kunskap om gott och ont. Goda handlingar och dåliga handlingar. Det gör inte människan rättfärdig. Bara livets träd. När vi börjar leva med varann. Och så här nästan i varann. När vi tillåter inlevelsen att flöda. Då föds rättfärdighet. Markus 6 kapitel. Trettionde till 34 verserna. Apostlarna samlades hos Jesus och berättade för honom om allt de hade gjort och vad de hade undervisat om. Han sa till dem: följ med mig bort till en öde trakt så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en öde trakt för att vara ensamma. Men man såg att de for, och många fick veta det, och från alla städerna skyndade folk dit till fots och han före dem. När han steg i land fick han se en stor skara människor. Han fylldes av medlidande med dem, för de var som får utan herde, och han undervisade dem länge. Där har vi Jesu hjärtelag. Det handlar inte bara om en översvallande allmänlig godhet där han går omkring och lite på måfå nästan strör ut goda gärningar, ungefär som jultomten som kommer på julafton och frågar: finns det några snälla barn här? Och sen sprider lite leksaker på måfå. Utan det han gör, det bygger hela tiden på hans inlevelse. Och här står nu att det var så många som kom och gick att de inte ens hann att äta. Och jag föreställer mig att om någon av oss hade Jesu förmåga att hela det sjuka, så skulle vi efter en stund, när vi kände oss någorlunda tomma i magen, så skulle vi kanske ställt oss på en läskedryckslåda eller någonting sånt där och tittat ut över folket, och så skulle vi sagt: nu är ni friska allihopa, nu kan ni gå hem, så får vi äta. Men Jesus gör inte så. Utan hela tiden botar han en och en. Därför att det måste tydligen finnas någon sorts personlig kontakt. Det opersonliga helandet har egentligen ingen plats i Guds rike. Det här att man ställer upp folk i en förbönskö och så går man förbi och lägger händerna på efter någon sorts flippermodell ungefär. Och alla blir helade. Ja, det är ju vad vi önskar oss. Men det är ju ingen inlevelse i det. Det är ett anonymt sätt att bedriva helande som på något sätt känns tekniskt främmande för Guds rike. Har vi någon läkedom att ge varann om vi står helt främmande för den andres smärta? Eller är inlevelsen en nödvändig förutsättning för att helande ska äga rum och att allt ska kunna vara sunt? Hebreerbrevet 4. Fjortonde till sextonde verserna. När vi nu har en mäktig överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har varit, som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Det här är underbara ord. På nådens tron sitter inte en som lite tankspritt strör ut välvilja över alla som kommer. Utan där sitter en som har haft det precis som vi. Som vet hur vi har det. Och det första han möter oss med när vi kommer är förståelse. Och det är ju fantastiskt. Han förstår oss. Och så mycket av vårt liv förändras när vi förstår honom. Ty det finns en inlevelse i människor som redan i sig själv banar väg för rättfärdighet. Det är sant. Men det stora och fantastiska, det är ju detta att vi får möjligheten till inlevelse i honom. Att förstå vem han är. Och det förvandlar oss på djupet förstås. Filipperbrevet 2. De första 11 verserna. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn. I himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud Fadern till ära. Vi fortsätter lite till. Därför mina kära, ni som alltid har varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt borta. Ja, de första verserna, de låter ju vackra. Men kanske nästan lite knäckande. Vi ska ha tröst och vi ska uppmuntra och gemenskap och ömhet och medkänsla och enighet och eniga i tanke och sinnelag och fria från självhävdelse och fåfänga. Ja, tänk om det kunde bli så. Oj, oj, oj. Hur ska vi duga till detta? Vi måste nog se oss om efter en ny församling, eller vad säger ni? Det kan ju inte gå med den här. Nej, det är inte det Paulus talar om. Utan han talar om det sinnelag som fanns hos Kristus Jesus. Och så talar han om hur Jesus låter sig, så att säga, utblottas. Utblottar sig själv. Hur han, jämbördig med fadern, lämnar sin höga ställning och blir människa och låter sig som människa förnedras. Varför gör han det? Jo, det gör han ju därför att han har en så rik förståelse för vår situation att han vill göra det. Han gör det av fri vilja. Ingen tar mitt liv, säger han. Johannes 10 kapitel. Jag ger det av fri vilja. En god herde ger sitt liv för får. Fåren tvingar inte. Han gör det själv. Han väljer det. Och ju mer vi lär känna honom, ju mer vi förstår vem han är och vad som drev honom och driver honom, desto mer förändras också vi. Och då börjar det så smått att växa fram lite tröst genom Kristus, lite uppmuntran från kärlek, lite ömhet och lite enighet. Man tycker en sån idiot jag var som gick här och bara tänkte på min egen position och min egen självhävdelse, när det finns en i himlen som inte gjorde det och inte gör det. Hur dum får man vara? Och detta om något är ju en fråga om inlevelse. Inte en fråga om att, så att säga, plugga in, lära in någon tabell över Guds egenskaper. Och för att den inlevelse ska bli möjlig har vi fått hans heliga ande som lever i oss. Det tycker jag är en sån underbar bild av inlevelse. Han lever i mig och jag lever i honom. Snacka om inlevelse. Romarbrevet, 1 kapitlet. Sextonde och 17 verserna. Paulus skriver: jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst, men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro, som det står skrivet: den rättfärdige ska leva genom tron. Det här tror jag är inte en bra översättning. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud. Jaha, säger vi, och så börjar vi leta. Hur ser nu denna rättfärdighet ut? Ja, den består av lite grann snällhet och lite grann godhet och lite grann hygglighet och lite grann trevlighet och lite grann allt möjligt, eller kanske till och med ganska mycket. Man kan precis lika gärna översätta den 17:e versens början så här. I evangeliet uppenbaras nämligen Guds rättfärdighet. Och då är det inte längre liksom rättfärdigheten i någon sorts paket som kommer från himlen och som det gäller att fånga upp. Utan det Bibeln då talar om, det är vem Gud är. Och när jag förstår det, när så att säga min inlevelse börjar ana vem han är, då förvandlas jag. Därför att inlevelsen öppnar mig och inlevelsen förvandlar mig. Inlevelsen skapar spontant ett annat sätt att leva. Den barmhärtige samariten, han kommer där och ser detsamma som prästen hade sett och som leviten hade sett. Men han tillåter inlevelsen och därmed hjälper han den slagne. Och därför är det ingenting som, tror jag, som är så viktigt som att vi får be till Gud om att få en växande inlevelse. Och vi har ju fullt med folk att träna på. Ni förstår vad jag menar. Därför att det kan ju vara lite svårt att börja med Gud så där alldeles ut i det blå. Men Gud har i sin godhet gett oss som gåvor till varandra för att vi får börja lära oss inlevelsens konst. Vi ska gå till Matteus 18. Och läsa de 10 första verserna där. Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa: sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket. Det som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup. Ve dig, värd, med dina förförelser. Förförelserna måste ju komma, men ve den människa genom vilken de kommer. Om din hand eller fot förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller ofärdig än att kastas i den eviga elden med händer och fötter i behåll. Om ditt öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att kastas i helvetets eld med båda ögonen i behåll. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Att omvända sig och bli som barn. Om ni inte gör det, säger Jesus, så kommer ni inte in i himmelriket. Barnen kan något som de vuxna inte kan. De kan mycket mer om inlevelse än vad vi kan. Därför det är så barn lär sig leva. Jag kommer fortfarande ihåg min tös när hon var så där en 3 år gammal. Åh, vilken dockmamma hon var. Åh, vad hon bäddade och vad hon härjade och vad hon stod i med de stackars dockorna. Och det var ju ren imitation. Hon hade ju själv sett hur hennes mor tog hand om henne. Och nu skulle hon ta hand om sina ungar. Och Och hon lärde sig alltså genom att imitera. Ett stycke inlevelse. Och vi kan ju se att när människor har förlorat möjligheten till den inlevelse när de var små, så blir man tveksam och osäker på det mesta när man är vuxen. Därför att det som verkligen förändrar oss, det är det vi lärde oss genom inlevelse. Det är det som formar vår personlighet. Vi tänker oss att vi ska göra dig till en god kompis, en riktig vän. Så vi skriver in dig på universitetet och så får du gå, ska vi säga, 10 terminer i vänskap. Du tenterar trevlighet och du tenterar kompiskap och du tenterar konsten att ställa upp på nätterna och du tenterar allt möjligt. Och till sist är skallen full så det knakar av kunskap om hur man gör för att bli en god vän. Men du blir ingen kompis på det sättet. Utan det blir du ju genom att få en kompis. Genom att lära dig av någon annan. Genom ett stycke inlevelse. Det är så vi lär oss leva. Sen gör vi sönder allt sammans när vi blir vuxna. För då ska vi så att säga ha in det här uppe. Istället för att ha det i hjärtat. Den vuxna går alltid omvägen. Ni måste omvända er och bli som barn, säger Jesus. Och det handlar ju om att så att säga tillägna sig livet på barnets sätt. Nu har jag barnbarn. Och vad sött det är när man sätter fram lite gröt och nu ska vi vid bordsbön och de är så andäktiga och så allvarliga och de knäpper händerna och läser med. Och de har ju inte alls den vuxnens teologiska insikt. Men de känner på något sätt in det viktigaste i det vi vuxna gör när vi tackar Gud för maten. För många år sedan hade vi en hund, en Basset, den envisaste hundras som finns. Och det var en lustig jycke. Var man än var i huset, bara man började be så kom hunden. Hunden kunde ligga och sova på andra våningen. Man började be tyst och så här. Vi hade ingen andlig krigföring hemma, har aldrig haft. Utan det var lugna och stillsamma bön. Hördes det i trappan och så kom jycken och förstörde alltsammans. Så hon hoppade och dansade och skulle vara med. Det var ju inte det att hunden hörde några speciella formuleringar eller fick några speciella teologiska associationer, utan det var något helt annat som jycken spanade in. Och det där, säger Jesus, det är mycket värdefullare än 60 poäng i teologi. Det är inget fel med 60 poäng i teologi, det är jättebra. Men det kan aldrig ersätta det där andra. Det är det viktiga. Därför att när man har det, då har man inlevelsen och då står man inte och jämför sig med varandra. Därför att då känner man ju plötsligt att ja, men vi hänger ju ihop. Det är ju inte frågan om vem som är störst här. Det är inte jag och du, utan det är vi. För vi förstår ju varandra. Vi är öppna för varandra. Vi är villiga att dela med varandra. Och så talar ju Jesus väldigt allvarliga ord om förförelser. Och det kanske gäller både knarklangare och många kulturpersonligheter som talar om fri sexualitet och allt möjligt och bringar människor i olycka. Men just nu tar ju Jesus upp det här just på tal om att lärjungarna hade så svårt att låta bli att jämföra sig med varann. Och det är också en förförelse. Kanske den värsta av alla. Att utmåla, så att säga, trons liv. Som om det handlade om enmansgrejer. där vi ska jämföra oss med varann och se nu vem av oss som är liksom häftigast och duktigast, eller vem som har den största smörjelsen, som det heter idag. När trons liv handlar om att vi lägger ner, så att säga, individualismen och börjar att med inlevelsen som instrument förstå varann och därmed närma oss varann tills den enhet som Gud har skapat oss för börjar lysa fram. Den enhet som till sist ska ta sitt uttryck i att Gud blir allt i alla, som skriften säger. Och därför så säger Jesus till sist, när han har talat lite grann om att hugga av händer och fötter och riva ut ögon och sånt här, som jag tror mest är ett sätt att tala om hur allvarligt och viktigt det här är, så säger han: se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Därför att i det ögonblick du föraktar någon, så dör inlevelsen. I det ögonblick vi jämför oss med varann, så måste ju jämförelser som regel sluta med att någon vinner och någon förlorar. Och vi antar så här att jag jämför mig med dig, och så tycker jag det att du var ju en baddare i andlighet i alla fall, och här ligger ju jag helt i lä. Ja, då riktar jag ett stycke förakt mot mig själv. Och därmed upphör min förmåga att leva mig in i din situation, fast jag tycker att du är en sån fantastisk andlig förgrundsgestalt. Eller vi vänder på det. Jag jämför mig med dig och tycker att du kommer ju aldrig i närheten av min nivå, förstås, det gör du ju inte. Ja, då har jag heller ingen möjlighet att leva mig in i din situation. Så oavsett hur jämförelsen slutar, vem som vinner vadet, så att säga, eller vem som vinner loppet, det spelar ingen roll. Det är redan jämförelsen som sådan dödar inlevelsen. Och därför är det så oerhört viktigt detta med fräls oss ifrån jämförelser. Fräls mig ifrån jämförelsen. Kain jämförde sig med Abel och sen var det kört. Du, jämförelsen dödade inlevelsen. Och när den väl hade dött, så var det inget som hindrade honom att slå ihjäl sin bror. Hade han haft inlevelsen kvar skulle det aldrig gått. Därför är det här inte leksaker. Det är inte ofarliga ting. Utan det är så väldigt viktigt att vi förstår det här. Och Jesus undervisade ju sina lärjungar väldigt egentligen. Vad vi kan förstå, så satt de inte dagarna igenom och hade långa bibelstudier. Utan han levde ihop med lärjungarna. Och det såg ju gång på gång att de inte begrep så där särskilt mycket. Ibland så tappar till och med Jesus hakan och säger: förstår ni inte det här? Förstår inte ni heller? Nej, det gör vi inte, säger de. Ja, okej, då får jag förklara. Men det är alltså inte analyserandet och förklarandet som så att säga formar lärjungarna. Utan det är detta att leva ihop med Jesus. Att steg för steg genom inlevelse komma till klarhet om vem han är. Och det är rättfärdiggörelse genom tro. Vi har dessvärre gjort tro till ett väldigt teoretiskt begrepp. Någonting som ska passa våra vuxna huvuden. Så nu gäller det att ha en exakt tro här, och tron blir en fyrkantig svart låda. Med något standardförpackat, någon standardförpackad övertygelse. I själva verket handlar det om förtroende. Att tro på en person är ju något annat än att tro på en teori. att tro på en person, det är ju att ge den personen det förtroende som gör att man börjar, så att säga, öppna sig för en inlevelse. Att ta emot den helige ande i tro, ja, det är ju en akt av förtroende. Jag litar på att om du, så att säga, kommer in i mig, så är det inte en besättelse det är fråga om. Du kommer aldrig att tvinga mig. Utan jag litar på att du respekterar mig som person. Därför släpper jag in dig. Därför vill jag att du ska leva dig in i mig, och jag vill leva mig in i dig. Så att de två kan bli ett. Mitt liv därmed förändras. Så det är en västerländsk olycka det här. Att tro har blivit en samling dogmer, ungefär som när man skivar en korv. Och den ena skivan ska passa till den andra, och så ska hela paketet liksom bli någonting färdigt, fyrkantigt, avslutat. När det handlar om en relation med en levande Gud. En förtroendefull relation. Vi ska be tillsammans. Herre, vi vill få din hjälp att lära känna dig. Du har gett oss din ande, och din ande vill förklara för oss vem du är. I ljus och tydlighet över ditt ord. Men du har också gett oss, Herre, många människor runt omkring oss. Där vi faktiskt kan få lov att öva oss lite grann i inlevelse. Därför att det är, så att säga, också det en bit av den process genom vilken du förvandlar oss. Vi ber att du lär oss lyssnandets konst. Vi ber att du på olika sätt gör det lättare och lättare för oss att förstå varann. För att därmed kunna förstå dig. Och så småningom kanske också på ett nytt sätt förstå oss själva. Därför tackar vi dig, Herre, för att livet i Kristus inte bygger på andliga naturlagar eller regelverk av något slag. Utan att det är livets träd vi får äta av. Och leva oss in i dig. Leva oss in i varandra. I en trygg förtröstan om att det förvandlar vårt liv som ingenting annat. Därför så ber vi dig att du ska frälsa oss från våra jämförelser. Vår eviga önskan att gradera och jämföra. Istället för att upptäcka att vi hänger ihop och kan hänga ihop. Att vi avsöndrar oss och skiljer oss från varandra. I jämförelse och förakt. När vi kan närma oss varandra i inlevelse och förtroende. Hjälp oss att vända om och bli som barn, Herre.